Podplay.
Fotbollen är död. Nej, det är inte för att någon har tänt en bengal i Elfsborgs klacken. Och det är inte heller för att en spelare som inte kommer göra några mål har köpts för en miljard. Utan det är för att Superligan är inställd. Superligan som skulle rädda fotbollen hette det. Men alla höll inte med. Välkommen till Studio DN. Jag heter Augustin Erba. De senaste veckorna har sportsidorna varit fyllda av beskeden om Superligan. Och för att ta reda på om fotbollen är död eller om den kanske tvärtom fått nytt liv har jag DNs reporter Johan Esk med mig. Välkommen Johan.
Tackar.
Ska vi börja med att reda ut det här från grunden? Vad är, eller var kanske rättare sagt, Superligan för någonting?
Det var Europas 12 största fotbollsklubbars försök att göra en egen liga som skulle bryta sig loss ifrån nuvarande Champions League och på så sätt garantera att de kunde bli ännu rikare och ännu större.
Okej, okay. Jag hör inte att du säger for the love of the game eller något sånt i detta, men vi återkommer till det lite längre fram. Ska vi börja med att tänka så här, ja men de som förespråkade Superligan, vad var det som var bra med den tyckte de?
Nej, det var allt var i deras eget intresse. Och om man backar bandet lite så är det här en process eller en strid som har pågått sedan slutet av 80-tal, tidigt 90-tal. Att de stora klubbarna har då och då gjort sådana här utbrytarförsök. Och de har alltid hotat med just att vi skapar en liga och där det farliga ordet är stängd. En stängd liga. Säger man det ordet och det ordet kom upp nu, även om de själva aldrig använder det, då blir det hus, då tar det hus i helvete bland de, om man säger traditionella eller den stora delen av Europas fotbollssupportrar. För i deras ögon är och öron är stängd liga, det är nordamerikansk proffsidrott och det avskyr man.
Men vad är en stängd liga?
Ja, men en stängd liga, det var ju det som grejen var, att den här ligan var inte helt stängd. Den var stängd så tillvida att de här 12 plus några fler lag, oklart vilka, det var inte helt klart, det pratades om tyska lag, kanske franska lag, skulle aldrig riskera att åka ur. Champions League i dess nuvarande form kan man missa om man har haft något dåligt år. Men de här 12 skulle vara garanterade att år efter år mötas. Men det skulle också finnas en öppning för 5 lag från lägre ner eller mindre nationer att komma upp och få gästspela i den där ligan. Så den var egentligen aldrig helt stängd, men den var stängd neråt för de bästa klubbarna och direkt för att tända fansens vrede och dra igång ett ordentligt, i alla fall på sociala medier, en ordentlig protestvåg. Nu i pandemin så blir de fysiska protesterna mildare.
Mm. Vi kommer strax till protesterna, men jag vill ändå klamra mig fast lite grann vid det här. Alltså, vad är det som är bra med en superliga? För det här var ju ändå några av de bästa klubbarna i Europa. Som de hade kommit överens, liksom, så vitt jag har förstått var väl till och med papper påskrivna och allt möjligt. Vad är det i deras världsbild som gör att de tycker att en liga med de bästa lagen i Europa är roligare än till exempel då Champions League?
Att man skulle garantera att de bästa lagen möter varandra oftare. Och deras säljargument var att det är det här publiken egentligen vill se. Och ska man vara ärlig så är de inte helt fel ute. Vi i Sverige tycker det är jättekul när till exempel Malmö FF tar sig in och möter Atletico Madrid eller Real Madrid någon gång i Champions League. Men ska vi välja att se Atletico Madrid möta Nicosia från Cypern eller ett okänt lag från Irland kontra att se Chelsea möta Bayern München, ja då väljer jag hellre att se Chelsea-Bayern München än att se en stor klubb mot ett blåbärsgäng. Så att de är ju inte helt fel ute i sin argumentation.
Nej, och jag tänker också att och det här är ju nästan en filosofisk fråga. Alltså, vad är hjärtat hjärtat av spelet. Så. Men vi kommer till det så småningom, tänker jag. Men låt oss nu, det bra med Superligan är ju då att vi får se bra lag möta varandra, i alla fall lag som är bra just nu då. Men vad var det som var så dåligt med Superligan, förutom att inget lag inte, att de här 12 lagen alltid skulle vara kvar? Det fanns andra saker som var dåligt med det.
Men jag tror ändå att det där var den liksom, dels var det ju att det här då togs bakom ryggen då på andra förbund och sen och förbund och organisationer, men just det där att man stänger saker för den gemena supporter, då tycker de att då har man liksom, det är inte bara att man har dödat drömmen då för folk att ta sig upp, man har också stängt risken att åka ur. Och de, om man säger den stora supportergrupperna, de pratar om att en stor del av livsnerven i fotbollen så som vi känner till den, det är lika mycket liksom drömmen att vinna som rädslan att försvinna. Och det skulle ju försvinna med den där planen. Men jag kan ju tycka då som lite utomstående att alltså, vi är ju stort sett redan där. Det är ju de här bästa som nästan alla år möts i Champions League och går långt i Champions League. Så det var ju inte att man skulle skapa något helt nytt. Det var ingen nytt hjul som skulle uppfinnas direkt. Och vi kommer säkert komma till det. Resultatet, det var ju att UEFA, det europeiska fotbollförbundet, körde en snurrfint som ingen märkte i stort sett samtidigt och klubbade igenom en ny form av Champions League som från 2024 inte alls är helt olik den här så kallade Superligan som ligger i någon respirator någonstans. För helt död är det inte, för att de spanska klubbarna vägrar ju att kasta in handduken, märkligt nog.
Vi kommer till, efter pausen här ska vi prata mer om varför Superligan dumpades innan den ens hunnit starta. Och sen vill jag ju förstås höra mer om den där snurrfinten som UEFA höll på med. Vi är snart tillbaka. Välkommen tillbaka till Studio DN och vi pratar om fotbollens överlevnad med Johan Esk. Ja, där hörde vi Arsenal-supportrar som inte var så nöjda med Superligan. Allt var klart, i alla fall nästan, pappren påskrivna. Fotbollen skulle göras om till en underhållning där det kanske inte var så viktigt vem som vann eller förlorade, för att 12 lag skulle ju ändå alltid vara kvar i ligan. Men det var innan fansen hade fått säga sitt. Johan Esk, vad var det som hände? Vad sa fansen?
Nej, men det är uppenbarligen Super League tryckte på väldigt, väldigt ömma punkter. Och det var just det här att man tog bort en grundpelare, ett grundformen fundament i den i europeisk fotboll eller europeisk idrott. Risken att åka ur, möjligheten för en liten klubb att ta sig upp, den skulle vara borta, och det var det man reagerade så starkt mot. Sen var väl det här kanske då nu för att vara nogkänsla eller någonting som fick en känslomässig bägare att rinna över. För det här är ju en utveckling som har pågått i många, många år, att ägandena har flyttat från, om man säger då, gräsrötterna och långt, långt bort i, upp i hierarkin och ut i andra länder och i andra icke-demokratiska styrelseskick. Så att det här var ju lika mycket en proteströrelse mot fotbollen, den så kallade moderna fotbollen som väldigt många supportergrupper inte gillar.
Vi ska lyssna på vad Alexander Čeferin sa. Han är ordförande för Europeiska fotbollsförbundet.
Gentlemen, you made a huge mistake. Some will say it is greed. Others, disdain, arrogance, flippancy or complete ignorance of England's football culture. But actually it doesn't matter. What matters is that there is still time to change your mind.
Ja, Johan, förklara. Vad var Alexander så upprörd över här?
Ja, men det var just det här att det var ju då ett antal engelska klubbar ingick i den här utbrytargruppen, och han slog ju an på de här känsloyttringarna som fanns hos den engelska fotbollspubliken. Men jag känner att han, om någon, undrar man hur sover han på nätterna. För att man ska, om man kollar lite mer på vad det var som gjorde att det interna motståndet mot det här, så var det en sak var ju till exempel då att Paris Saint-Germain inte var med på tåget. Varför var inte de det? Jo, det är ju för att de ägs av Qatar, och Qatar har så nära band med internationella fotbollförbundet FIFA och europeiska fotbollförbundet UEFA, så att några ädla och idealistiska syften till de som var motståndare högt upp i fotbollsvärlden, det fanns ju inte. Och Šeferin och UEFA drog ju samma veva igång en ny Champions League som kommer se ljus 2024, och där likheterna med den här nedlagda Super League-planerna har mycket gemensamt.
Ja, men just det, den här nya Champions League-varianten, berätta.
Ja, bland annat så slopar man i gruppspelet, så det är en rak serie, en tabell, en superliga där man kan kalla. Och det är två lag, de två bästa lagen, alltså de senaste årens bästa lag, de kommer få spela, de får en, vad ska man säga, en livlina att spela ett år till, även om de har varit dåliga i sina inhemska, som det är nu. Är du dålig i engelska ligan så får du inte vara med i Champions League nästa år, om du inte har vunnit Champions League. Men den, för de två högsta lagen som har varit bra i Europa de senaste åren, de kommer få en chans till, så att säga. Och det där är ju då ett steg åt Super League. Och så här har det varit då under de här, ja, sen slutet av 80-talet, att storklubbarna har hotat, UEFA har gjort eftergifter, och hela tiden så har man gått storklubbarna till mötes. Men det blir intressant nästa gång, för det kommer bli nästa gång storklubbarna kommer med ett nytt utbrytningshus. Vad blir då deras liksom argument, och vad kan UEFA sätta emot den gången? Jag skulle tro att det tar 5 år ungefär, så är vi där igen.
Ja. Nej, men alltså man frågar sig ju lite grann när man följer hur liksom fotbollen har förändrats under den senaste tiden. För att jag kommer ju spontant att tänka på hur det var för 30 år sedan när hockey-VM var en stor nationell händelse. Och sen efter det så såldes det till TV3, och det blev liksom allt mindre av en nationell angelägenhet. Och jag tänker att det var väl det här som Superligans förespråkare liksom var rädda för skulle hända med fotbollen också, att den inte känns lika viktig. Men frågan är då, vad är det, Johan, du som har hållit på med det här i snart sagt hela ditt liv, så här, vad är det man hejar på när man hejar på ett fotbollslag?
Ja, man hejar ju på ett klubbmärke mycket mer, och en kultur och en historia mycket mer om de spelarna som är där. Och det är just därför europeiska fotbollsfans, eller liksom då fotbollsfans i hela världen som följer den fotboll som vi kallar fotboll, vad de har emot amerikansk proffsidrott. För där är klubbarna inte klubbar, utan de är organisationer, de är franchiseföretag som kan flyttas, ett lag från Colorado kan spela i Quebec eller tvärtom och sådär. Det händer inte i europeisk fotboll, så att man har en tradition här som man vill slå vakt om, och det är det man hejar på. Liksom spelarna i Djurgården, Hamburg eller PSG, whatever, de kan bytas ut, men klubben håller man på i ur och skur om man är en riktig supporter.
Mm. Ja, tack så jättemycket för detta om Superligan och om förändringarna i Champions League och om fotbollens själ, Johan Esk på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay, producent är Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och exekutiv producent och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Vi hörs imorgon.
Play.